Välkommen till en fantasystund, avsnitt 33. Idag blir det lite ny fantasy. I förra avsnittet så läste jag från boken som heter Saknad i serien som heter Dödens saga. Jag ska fortsätta läsa ur Dödens saga-serien men från den andra boken som heter Utan dig är jag inget. Den här är också då skriven utan Tess Williamson och den är utgiven av Cookies and Dragons. Så nu kör vi igång. Kapitel 1. Slutet och början. Rian lutade pannan mot den skrovliga tallen vars krona tronade högt över henne och pustade ut medan vibrationerna i hennes arm långsamt klingade bort. Hade det inte varit för instinkten att skydda ansiktet hade hon säkerligen brakat in i ännu ett träd. Månens sken var så svagt att vägen inte var mer än en mörkare skugga bland träden. Sakta, med vaksamma steg, tog hon sig fram mellan träden som stod tätt tillsammans i dungen, som var för liten för att kunna kallas för en skog. Att vänta med färden tills solen lyste hade varit att föredra, men det var ett val som inte längre var hennes. Blott 2 månader tidigare hade hon vaknat av en orolig känsla i kroppen som vägrade lämna henne och manade henne hemåt mot det som skulle bli det slutgiltiga offret. Känslan av brådska fyllde henne. Rian tvingade sig att lämna trädet hon stannat vid och fortsätta framåt trots att benen värkte av trötthet och hotade att ge vika. Behovet av att skynda till Alba rev och slet i henne. Även om hon inte kunde förstå var i brådskan låg kunde hon inte förneka att ön och folket hon tillhörde var saknade. Under den senaste mansåldern hade hon inte mött en endaste alb och i djupet av sitt hjärta visste hon att hon var den sista. Det var en ensam existens och hon längtade hem till Alba. Där, i världens hjärta, skulle hon återförenas med det som gått före henne och bli en del av den albiska essensen som utgjorde den pulserande sfären. Brådskan och ensamheten som gnagde hade fått Rian att tillryggalägga en 3 dagars resa på avsevärt kortare tid. Men skyndsamheten hade lett till en trötthet som sipprade in i varenda del av kroppen. Hade det inte varit för några av de värsta rövarna på den här sidan Fade hade de vid det här laget anlänt till ön och äntligen fått återse hemmet. Hon drog några djupa andetag för att lugna sitt bultande hjärta. Under foten knäcktes en torr kvist som fallit från de höga träden. Ljudet lät som en pisksnärt och hon stannade tvärt med öronen på helspänn. Vinden viskade bland trädens barr och på mjuka tassar tog sig ett rovdjur allt närmare sitt byte. Harens hjärtskärande skrik trängde genom natten. Den klara, friska luften fyllde hennes lungor och stillheten som följde fick hjärtat att återgå till normal rytm. Inte minsta kvardröjande stank skvallrade om demonernas närvaro. Dock hade Rian behövt mer ljus för att försäkra sig om att hon var den enda tvåbenta varelsen där. Månens svaga ljus var inte mycket till hjälp. Hon saknade det starka, kalla ljuset från månen som lyste hennes väg när hon för flera mansåldrar sedan lämnat Alba för fastlandet. Då hade det varit möjligt att vandra lika obehindrat om natten som på dagen. Det var en svunnen tid, en bättre tid i hennes tycke. När gudarna övergett Sinud hade allt förändrats från en dag till en annan. Rian kunde fortfarande dra sig till minnes känslan av panik när elden slocknat. Oavsett hur frenetiskt hon bett till Talok, eldens passionerande gud, hade elden inte vaknat till liv. Den eld hon lyckats få fram med hjälp av en pinne och en träbit hade inte skänkt alls lika mycket värme som Taloks välsignade eld. Det hade stått utom tvivel att gudarna lämnat Sinud. Och inga böner hade kunnat bringa dem åter. Vart gudarna tagit vägen var lika mycket höllt i dunkel som varför det övergett dem alla. Hon hade övertygat om att något fruktansvärt måste ha hänt och vägrat lyssna på det som vidhöll att gudarna var döda. För henne var det eviga och hon höll fast vid sin tro. Det var det enda som gav henne en mening när allt mer kraft gick åt för att överleva. Månens ljus hade blivit allt svagare och inte längre lyste upp vägen om natten när Luna, dess vackra gudinna, inte längre bevärdigade dem med sin närvaro. Solens strålar hade mattats av när Fenix lämnat Sinud. Att Ayala saknades i världen blev allt tydligare när skörd efter skörd slog fel och det som faktiskt växte drabbades av sjukdomar människorna aldrig tidigare sett. Tidigare torra områden översvämmades av vatten när Alwin inte längre styrde vattnets väg med stadig hand. Fisket avstannade nästan helt när vinden inte längre förde fiskebåtarna ut till havs. Oavsett hur många böner och offer som förrättades i Aviels namn lyckades fiskarna inte ta sig mer än ett par manslängder från kusten. Detta var ingenting jämfört med det som hade hänt när Sanix, underjordens mörke gud, övergett människorna. Och när demonernas rättmätige herre, döden, inte längre höll ett vakande öga över dem. Då fanns det inte längre någon som kunde hindra demonerna som tidigare enbart existerat i legender och avskräckande sagor från att vandra ovan jord. Rädslan hade varit stor, också hos henne. Men denna övervanns om en sakta när det visade sig att demoner och människor var väldigt lika. Samhällena där demonerna bosatte sig blomstrade när det fanns fler att bära bördan för att överleva och fler händer som kunde hjälpa till vid skörden och jakten. Demonerna som hade valt att bli handelsmän, öppna värdshus och arbeta som smeder önskade inte något hellre än att leva i harmoni och njuta av solens strålar. Om dessa varit de enda demonerna hade allt varit frid och fröjd, tänkte Rian bistert när hon försiktigt tog sig närmare stranden. Marken var täckt av torra kvistar som hon gjorde sitt bästa för att undvika. Även om de allra flesta demonerna var fredliga och bara ville sköta sitt, fanns det rötägg. Hellre än att tjäna ett ärligt levebröd rånade det alla som råkade befinna sig på fel plats vid fel tillfälle. Spea såddes överallt där tillfället gavs. Rykten uppstod som ledde till slagsmål och död. Farsoter spreds, skördar brändes och vägarna blev allt mer osäkra. Ingen vid sina sinnens fulla bruk färdades ensam på vägarna. Nöden hade dock inte haft någon lag och Rian hade tvingats svara på sin vakt. Försiktigt tog hon sig fram i skydd av ett träd i taget mot Alba. Lunas hemvist och Albinas legendariska ö. Hennes tankar fortsatte att vandra bland minnena som var det enda hon hade kvar. Utan större problem kunde hon erinra sig när allt blev ännu sämre. När demonerna övergick från att härja tämligen ostrukturerat och utan synbar anledning till att göra det som mörkrets sändebud var det människorna som drog det längsta strået. Själv hade hon levt i Hjortens klan, i liten by i Fejd, landet i väster, under en halv mans ålder och dolt vem hon var, tills den första frenesin avtagit. Det hade börjat talas allt tystare om gudarna, även om det fortsatte att tillbes i lönndom lite varstans, i ett försök av mörkret att utplåna alla rester av gudarna, för att ingenting skulle finnas kvar som kunde påminna människorna om deras existens, brändes böcker och tempel drevs. Det var ett tappert försök, men myterna och legenderna fortsatte att berättas i hemlighet. Tills också det följs i glömska hos de allra flesta, utom hos det hemliga sällskap som nitiskt höll fast vid sin tro och i Fejd, det mest osannolika stället i hela Sinud. I landet där ingen någonsin trott på någonting det inte kunnat se fanns en vägran att tro att allt var förlorat. Feidenan var övertygade att gudarna en dag skulle återvända och tvinga mörkret att ge vika. En dag skulle gudarna åter vandra bland dem. Ända sedan gudarna hade försvunnit hade hon trott och hoppats att deras attribut var nyckeln till deras återkomst. Alla hade det haft en symbol, ett kännetecken som hyst en del av deras essens och kraft, och i dess inre hade det alltid haft en hemvist. Under årens lopp hade hon förgäves sökt Lunas svärd i hopp om att på något sätt få månens gudinna att återvända. På värdshuset Den blå fisken hade ett rykte nått henne att Fenixkulten växte sig stark i provinsen Lönn, och en lapp om ett bönemöte smugits ner i hennes packning av en charmerande man med gyllene lockar. Lian hade känt en viss förtröstan inför framtiden när hon läst uppmaningen att samlas för att be för solgudens återkomst, ett möte hon aldrig skulle närvara vid. Världens hjärta och Alba krävde hennes närvaro. Rians tid på Sinud var förbi. Tiden att bli ett med det Alber som kommit före henne var äntligen inne. Mötet med demonerna hade varit mycket oturligt, men hon hade lyckats undfly dem utan större skråmor. Lyckligtvis hade det varit luftburna och träden stått alldeles för tätt för att de skulle kunna manövrera effektivt bland dem. På marken var de bevingade demonerna mycket långsammare. Trots den långa väg benen burit henne hade det varit snabba nog att ta henne ur knipan. Innan hon gick ner till strandkanten lade hon handen på dolken i bältet och sökte vaksamt av området då hon inte kunde vara säker på det mörka skuggorna dolde. Återigen fann hon sig helt ensam. Med försiktighet, på lätta fötter, smög hon ner till vattnet där dimman dansade. Rian drog ett djupt andetag för att samla sig och stilla hjärtat som bankade vilt. Hon lyfte armarna och skickade iväg sin bön över vattnet, men förhoppningen att den var tillräckligt för att få den lilla farkosten att hämta henne. Så vitt Rian visste hade inte en levande själ satt fot på Alba den senaste mansåldern, och efter Lunas försvinnande hade inte någon lämnat ön. Oron trängde allt djupare in i henne. Det är Alber som återvänt till Alba, och världens hjärta måste ha tagit sig dit på något sätt, och den lilla farkosten var det enda rimliga alternativet. Det fanns inget annat Rian kunde göra än att vänta. Medan tvivlen rasade inom henne likt en storm med piskande vågor flätade hennes flinka fingrar håret till en fläta som nådde henne till ryggslutet. Var det för sent? Skulle den lilla farkosten besvara hennes bön? Andetagen hon drog var grunda när hon stod på strandkanten, som var översållad av stenar, slipade mjuka och runda av vattnets rörelser. På något sätt skulle hon ta sig till Alba. Hon slöt sina ögon i en ordlös bön till månens gudinna. När Rian åter öppnade ögonen hade den lilla flatbottnade farkosten ljudlöst glidit fram till strandkanten. Lättad och fylld av tacksamhet klev hon försiktigt ner i den. Farkosten låg stilla, lika stadig på vattnet som på fast mark. Till skillnad från månens faga gudinna kunde Rian inte styra båten med tankar, utan fick finna sig i att staka sig fram med hjälp av den långa staven som legat på båtens botten. Dimman slöt sig bakom henne likt en ridå efter några få tag, och omvärlden försvann. De små håren på hennes armar reste sig och kalla kårar ilade längs ryggraden. Det enda hon såg var en mjölkvit dimma som dämpade alla ljud så till en grad att Rian trodde hon blivit döv. Bestämt höll hon paniken i schack, men greppet om den blev allt svagare ju längre in i dimman hon stakade farkosten. Stöten när farkosten törnade mot strandkanten fick henne att snubbla till och lättnaden att spridas inom henne. Paniken upplöstes i skenet av ön hon inte hade sett på så länge, och resterna förpassades in i dimman. Rian tog klivet upp på torra land och kände friden fylla henne. Hon brydde sig inte om att dra upp farkosten på stranden då hon var den sista som någonsin skulle behöva använda den och hon skulle aldrig lämna ön. Som styrd av en osynlig hand försvann farkosten åter in i dimman. Inte ens på Alba var månens ljus så starkt att kunde se mer än skuggor, vilket Rian var glad för. Hon var rädd att det Alba som bredde ut sig framför henne var ett Alba i förfall, och det var inte så hon ville minnas sitt hem. Vandrade genom sina minnens Alba fann hon sig framför det största huset på ön. Rian sköt upp ytterdörren och gick in i den välbekanta hallen vars väggar skimrade vita likt insidan av en snäcka. Ställde sin packning på det mörka golvet. Inne i huset rådde ett dunkel och hon blinkade ett par gånger för att låta ögonen vänja sig. Rian hade förväntat sig att naturen skulle ha tagit över, men det fanns inte ens spindelnät i hörnen och husen såg nästan bebott ut. Istället för att reflektera över det gick hon mot det surrande ljudet som drog henne till sig likt en fjäril till en blomma. Ljudet kom från världens hjärta. Alberna kallade hem henne. Med snabba steg tog hon sig upp för trappan som ledde till övervåningen och rummet som sfären befann sig i, eller hade gjort senaste gången hon varit där. Hennes hjärta bultade så högt att det nästan stängde ut det surrandet. Fylld av glädje sköt hon upp dörren. Sfären pulserade svagt i rummets mitt, en handsbredd över mark. Lycka fyllde Rian när hon tog klivet in i rummet och skyndade fram till världens hjärta. Utan minsta ånger, uppfylld av en längtan lika lång som åren hon vandrat på Sinud, lade hon handen på sfären. Dess vita ljus var en ljuv lindring för hennes sargade själ. Utan minsta betänkligheter tog hon steget in i världens hjärta, till alberna som väntade på henne. Ljuset omslöt Rian när deras viskande röster välkomnade henne hem. Kapitel 2. En oändlig ensamhet. Solens strålar letade sig allt längre in i sovrummet genom det välvda fönster som fick de vita väggarna att skimra likt pärlemo. Först när strimmorna av ljus sträckte sig till den bortre delen av rummet och nådde sängens fotända rörde sig den sovande gestalten i dess mitt. Med en gäspning satte Eirik sig upp bland de vita sängkläderna och sträckte på sig så att kotan i hans rygg och nacke knakade. En rysning for genom hans långa, starka kropp när tårna vidrörde det svarta golv som fanns i alla rum i huset. Det verkade inte spela någon som helst roll hur mycket han eldade på kvällen eller under natten. När morgonen kom var golvet iskallt. Raskt tog han de få stegen fram till stolen som stod i ena hörnet och drog på sig kläderna han lagt där kvällen innan. Bortsett från en enkel säng och en stol bestod möblemanget av ett litet runt bord och en enkel kommod. Gäspande styrde han stegen dit. Darrningarna fortplantade sig längs kroppen när Eirik sköljde över ansiktet med det kalla vattnet han hällt upp i det enkla vita fatet. Leendet som mötte honom i spegelns missfärgade yta nådde inte hela vägen upp till det klarblå ögonen. Trots känslan av litenhet och betydelselöshet som rev i honom tog han upp kniven och började ansa skägget. Att hålla fast vid rutinerna hade blivit allt viktigare ju mer tid som passerade och att ägna en stund var morgon åt sitt utseende var en del av dessa. Utan rutinerna i vardagen skulle han troligen långsamt bli galen. Den första mansåldern hade han fullkomligt ignorerat det yttre. För vem fanns där som såg honom? Allt som kunde liknas vid rutiner hade han undvikit lik mantpest. Sjukdomen som skördat oräkneliga liv när den dragit genom klanerna i fejd när han blott var en liten knatte, inte ens stor nog att svinga ett svärd. I ett försök att undvika att tänka på situationen han oväntat hamnat i och på framtiden hade Eirik levt från dag till dag. Ensamheten som grävt sig allt djupare hade fått dem att vilja göra slut på den existens han envisades med att kalla liv, vilket egentligen var rätt dråpligt. Ett förlängt liv var precis vad han hade förhandlat sig till av döden. Men den livstid han fått av döden i utbyte mot arbetet han utfört hade blivit till många fler när Luna plötsligt försvunnit. Utan mångudinnan hade han inte längre något sätt att ta sig från Alba. Som Fade hade han ingen möjlighet att kalla till sig farkosten. Den styrdes av månens gudinna och svarade endast henne och alberna som tillbad henne. Tomheten inom honom hade varit som ett rytande väsen och tystnade enbart när en alb anlänt till Alba för att bli en del av världens hjärta. Alberna hade aldrig talat med honom eller ens sett honom. Känslan av att inte finnas eller synas tillsammans med den ofrivilliga isoleringen hade till slut tagit ut sin rätt och Eirik hade slängt sig på ett svärd. Besvikelsen och ilskan när han slagit upp ögonen senare samma dag med en ofantlig smärta i bröstet men levande. Tydligen hade ryktena stämt. Enda sättet att gå vidare på Alba var genom världens hjärta och den vägen låg stängd för honom. Lättnaden hade snabbt tryckt undan de andra känslorna. Innerst inne hade döden inte varit den han önskat, men ensligheten hade tärt för mycket. Ibland gjorde den det fortfarande. Eirik hade inte haft mycket annat val än att tvingat lära sig leva med den. Han fann att rutiner, att hålla sig sysselsatt och att arbeta i smedjan höll känslorna på avstånd och under så pass mycket kontroll var det möjligt att åtminstone fungera. Ibland kände han dock hur han allt mer förlorade greppet om verkligheten och undrade om han egentligen var galen. Nöjd med ansningen av sitt svarta skägg lade Eirik ner kniven på kommoden. Drog tillbaka håret i en svans han fäste med en bit snöre och gick mot köket för att laga lite frukost. Under tiden visslade han en kampsång från Fade bara för att få höra en röst, även om det var den egna. På väg till köket kände han den svaga brisen som for genom hallen och gick med lätta steg för att stänga ytterdörren. En alb måste ha upptagits i världens hjärta under natten. Han visste nämligen med bestämdhet att han stängt dörren kvällen innan. Eirik sköt igen ytterdörren och plockade upp albens packning som låg på golvet gömd i skuggorna. Lite besviket konstaterade han att han inte var den önskade tyngden men att alla tillskott var välkomna. I köket som lyste vitt i morgonsolen ställde han packningen på bordet som var alldeles för stort för bara honom. Kort fumlade hans grova fingrar med knuten som höll packningen stängd innan han skar av snöret med kniven han bar i stöveln. Doften av någorlunda färskt bröd slog emot honom och han log brett. Lyckan verkade stå honom bi för det fanns inte bara bröd i packningen utan en bit ost och några äpplen. Girigt lät han doften av vällagrad ost fylla näsan. Eirik bröt av en liten bit och njöt av den medan han sorterade igenom resten av packningen som han helt sonika hade hällt ut på det rustika bordet gjort av valnöt. Under särken och den mörkblå klänningen slängde han bland de andra klänningar som funnits i albernas packningar under årens lopp. Den lilla boken i rött skinn försvann nästan i hans stora händer. Varsamt, nästan vördnadsfullt öppnade han den. Medveten om att också denna skulle läsas till det nästan föll sönder. På första sidan stod ett namn med snirklig handstil. Rian måste ha varit namnet på alben som hade återförenats med sina fränder i den mjölkvita sfären. Tack, Rian, för dina gåvor. Det kommer inte att förgås. Eirik ställde upp boken, som vid första anblick handlade om örter, på den grovt tillyxade hyllan i köket. Han bemödade sig att vara försiktig. Hyllan hade fortfarande en tendens att ge någon spetor trots att den suttit där i en halv mansålder. Kvar på bordet låg en hopvikt lapp. Han kliade sig förbryllat i skägget. Kläder och mat, ibland böcker, hörde till vanligheten i albernas packningar. Små, vikta lappar gjorde det inte. Försiktigt, som om den skulle bita honom, vecklade Eirik upp lappen och läste uppmaningen. Ett bullrande, bittert skratt steg ur hans strupe. En uppmaning till ett bönemöte i Lundom för att åkalla Fenix, solens charmerande gud. Skulle de aldrig inse faktum? Gudarna hade övergett dem alla. Det goda humöret var som bortblåst och han gick in i skafferiet där han plockade med sig en bit hare. Tillsammans med brödet ur Ideans packning fick det duga till frukost. Med hjälp av det han själv fångade, odlade och det alberna hade i sina packningar när de lämnade jordelivet lyckades han för det mesta hålla hungern borta. Eirik slog sig ner på den trebenta pallan som han själv tillverkat. Karmstolen som tidigare pryttes plats hade rämnat under honom för ett par vintrar sedan och blivit brasved. Långsamt tog han i sig brödet och njöt av var tugga medan nattens återkommande dröm fortsatte att mala och pocka på hans uppmärksamhet. I drömmen hade ett svärd kommit till liv under hans händer. Ett smäckert, vackert svärd skapat för en kvinnas hand. Ett svärd han aldrig själv skulle svinga. Jag måste vara på väg att bli galen. Smida ett svärd jag inte har minsta användning av. Han fnyste. En vag känsla, som när allt ett ögonblick är stilla innan stormen bryter ut, fick honom att skjuta undan alla tankar på kvinnor och galenskap. Något var fel. Eirik slöt ögonen. Det svaga bruset som alltid fanns där i bakgrunden invaderade vanligtvis varenda vrå av huset. Med huvudet på sned höll han andan och lystrade till det yttersta. Det var helt tyst. Hur han än försökte kunde han inte höra det svaga bruset. Smidigt reste han sig, skyndade sig ut i hallen och tog sig upp för trappan, tre steg i taget. Dörren till rummet där världens hjärta fanns var öppen. Han skrattade lätt generad när han tog ett kliv in i rummet. Som om det skulle vara någon där. Eirik var den enda människan på Alba och det hade inte förändrats under natten. Han stannade tvärt och flämtade till när han fick syn på sfären. Tidigare hade sfären alltid varit fylld av en mjölkvitt virvlande dimma, men nu var den helt klar. I dess inre låg en kvinna. Att döma av de rytmiska andetagen som syntes, de slutna ögonen och de fridfullt avslappnande anledsdragen slumrade hon, omedveten om hans närvaro. En himlastormande lycka fyllde varje del av honom. Han var inte längre ensam. Eirik skyndade fram till sfären med bultande hjärta. Medan ett andetag och ett annat började han frenetiskt banka på sfärens blanka yta. Slagen dånade i rummet. Från sfärens inre syntes inte minsta rörelse och kvinnan slumrade lugnt vidare trots oljudet han förde.
Hallå, vakna! Snälla du, vakna!
Eriks röst rungade i rummet. Hans röst stod ut när hon stilla sov, som om han ensamhet inte var värd att lindra. I ännu ett futilt försök att väcka henne knöt han nävarna och bankade på sfären med all sin styrka, men den vibrerade inte ens. Och kvinnan fortsatte vila, utan att veta att han behövde mer än luft. Hon var hans räddning. Med sänkta ögonbryn drog han handen längs skägget. Utan tvekan skulle det krävas mer än det avsevärda styrkan han besatt för att få henne att vakna. Hon var den första människan han sett på alldeles för lång tid och Eirik skulle med glädje ha spenderat dagen med att bara se på henne. Av rädsla för att han skulle fastna där om han tillät sig ännu en blick på henne rusade han därifrån med ett hjärta som hotade att sprängas av lycka. En slägga var vad som behövdes för att få hål på sfären och Eirik visste precis var han kunde hitta en. Och där var ett bra ställe att sluta läsa. Det var ungefär halva kapitel 2 det där i boken Utan dig är jag inget. Del av Dödens saga-serien av Tess Williamson. Jag måste säga här att handlingen i den här boken är väldigt intressant. Kittlande tanke. Vad skulle hända om alla gudar försvann? Liksom? Det ska bli intressant att se vart den här boken tar vägen och och den är då utgiven av Cookies and Dragons. Den här boken finns inte som ljudbok, men det tycker jag man borde göra för att den, ja, det verkar vara väldigt bra. Bra början i alla fall. Tusen tack till författaren Tess Williamson för att jag fick möjligheten att läsa hennes två böcker. Och stort tack till dig som har lyssnat. Vill du att jag ska läsa upp någonting som du har skrivit, ta kontakt med mig på Instagram @enfantasystund. Men nu säger jag tack för den här stunden.